Jag gillar ett citat av Winston Churchill. Han säger så här på ett ställe på engelska. If you are going through hell, keep going. Om du går genom helvetet, fortsätt gå. Ni kanske minns den gamle greken Arkimedes. Från honom har vi ett berömt ord. Han sa en gång, ge mig en fast punkt och jag ska rubba jorden. Det var en situation när kung Hieron den andra hade byggt ett enormt skepp, dåtidens största skepp, Syrakosia. Och när man skulle sjösätta det skeppet så fastnade det. Och man hade enorma problem att få loss skeppet. Och man vände sig till Arkimedes. Och han sa, ge mig en fast punkt och jag ska rubba jorden. Hävstångsprincipen. Finns det någon fast punkt? Finns det ytterst sett en fast punkt? Enligt kristen tro så finns det en yttersta fast punkt som förändrar allting. Och det är Jesu uppståndelse ifrån de döda. Paulus kan säga att Jesus har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset. Jesus har utplånat döden. Och han har dragit fram någonting i vår historia som inte har funnits där tidigare. Nämligen oförgänglighet. Alltså det oförstörbara. Det eviga livet mitt in i vår historia. Så enligt kristen tro så kan man redan nu få kontakt med det som alltid ska bestå. Det oförgängliga, oförstörbara livet. Det här är den fasta punkten enligt kristen tro. Det här är ju en enorm kontrast mot de perspektiv vi har runt omkring oss i Sverige idag. Och det är här som Bertrand Russell kommer in. Bertrand Russell, en av 1900-talets främsta ateistiska filosofer. Han talar på ett ställe om den fasta punkten. Och han säger så här. Han talar om den orubbliga hopplöshetens fasta punkt. Vilken skillnad. Den orubbliga hopplöshetens fasta punkt. Vad är det han menar? Jo, han talar om vi tittar på detta kosmos där det inte finns en gud. Detta kosmos som bara är energi och materia och lagbundenhet. Så vet vi att det finns inget hopp för människan. Allting kommer att bara ödeläggas och förstöras av mänskligt liv och mänsklig kultur. Det finns inget hopp för människan. Den fasta punkten, det är den orubbliga hopplöshetens punkt. Du kan aldrig komma undan detta. Döden kommer att krossa dig, ödelägga dig. Döden tar oss en efter en efter en till den sista människan dör på planeten jorden. Till den sista av det biologiska livet går under. Den orubbliga hopplöshetens punkt. Här har vi kontrasten, eller hur? Nya testamentet säger, han har utplånat döden och dragit fram oförgänglighet i ljuset. Dragit in det i vår historia. Uppståndelsen är den fasta punkten. Men, det här är ju förstås, låter ju bättre. Paulus är bättre än Bertrand Russell, det är klart. Men är det här mer än en from förhoppning? Är det här mer än en känsla som vi behöver för att orka? Är inte det här bara egentligen ett intellektuellt steg ut i mörkret? Någon sorts psykologisk räddningsplanka för den som inte har modet att göra som Bertrand Russell och stirra hopplösheten i ögonen? Vi lever i en väldigt skeptisk kultur. Som inte har så mycket till övers för den fasta punkt som Paulus talar om, Jesu uppståndelse. Och därför vill jag tala om det här den här morgonen. Hur Jesus möter skeptikern. Och vi ska titta på vilka skäl vi har för att hålla den fasta punkten för sann. Om du har en bibel med dig kan du slå upp Johannes 20, eller om du har en telefon eller något annat sätt att komma åt en bibel, så ska vi läsa från Johannes 20, vers 24-29. En välkänd text när Jesus möter en skeptiker. Johannes kapitel 20, vers 24-29. En av de 12, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: vi har sett Herren. Men han sa: om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, så tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sa: frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas: räck hit ditt finger. Här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro. Då svarade Thomas: min Herre och min Gud. Jesus sa till honom: du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett, men ändå tror. Herre, vi vill ta emot ditt ord och vi tar emot dig själv i våra liv den här förmiddagen. Tack för att du är här levande, för att tala till oss och för att ge oss din fred. Öppna ditt ord, Herre, och öppna oss för ditt ord. Amen. Jag har tre varför och ett hur till er idag. Tre varför och ett hur. För det första, varför tvivlade Thomas? Varför tvivlade Thomas? Jag måste säga att jag gillar verkligen Nya Testamentet. Det är ärligt, det är naket, det är avslöjande. Man säger som det är. Det är faktiskt väldigt befriande. Man berättar att en av de 12, en av de utvalda lärjungarna, tvivlade på Jesu uppståndelse. I en hel vecka gick i mörker och avvisade de andras vittnesmål om att Jesus levde. Låt oss ta oss tillbaka till situationen och se om vi kan förstå varför han gjorde det. Söndag morgon, dagarna efter Jesu avrättning, så är det en kombination av chock och underbar glädje. Man har hittat graven tom. Jesus visar sig från Maria, från Magdala, sen för en grupp kvinnor, sen för Petrus, sen för Kleopas och hans vän som vandrar från Jerusalem ner till Emmaus, och sen på kvällen för alla apostlarna. Men Thomas är inte där. Varför? Vad gjorde han? Ja, vi vet inte. Vi vet inte om han hade gömt sig på något annat ställe, om han hade fått resa bort från stan för att ordna något praktiskt. Han var inte där. Men vi vet att han sen i veckan träffar de andra lärjungarna. Och de är alldeles uppfyllda av iver. Man kan nästan höra hjärtslagen och glädjen och: vi har sett Herren! Och Thomas är alldeles kall. Om jag inte får se, om jag inte får röra, så tror jag det aldrig. Det är en sån kontrast mellan glädjen och misstron. Det måste ha varit en fruktansvärd vecka för Thomas. De som hade stått så nära varandra tidigare, och nu är det en sån total mur. Han kan inte ta in det som de lever i. Varför tror han inte sina vänner? Varför är han så skeptisk? Går det att begripa? Jag tror att det beror på en djup besvikelse hos Thomas. Har du fantasin med det? Låt oss se om vi kan försöka leva oss in i Thomas situation. För vi går 3 år tillbaka ungefär i tiden. Han har blivit kallad till lärjunge av Jesus. Han har mött en fantastisk person. En person med kraft, med kärlek, med ödmjukhet. En person som man dras till, som man vill vara nära. Och en person i vars liv Gud verkar på ett unikt sätt. Thomas har fått se de mest underbara saker. Sjuka blir friska, blinda får sin syn, döva hör, lama reser sig upp och går, spetälska blir rena, till och med döda återuppväcks till livet. Han ser vinden och vågorna lägga sig vid Jesu ord. Han ser hur de onda andarna viker undan när Jesus befaller dem. Och det har växt fram en övertygelse hos Thomas, liksom hos de andra. Det som Petrus formulerar: du är Messias, Jesus. Du är den levande Gudens son. Samtidigt så lever de med någon sorts förvåning. De ser kraften hos Jesus. Och de ser vad han kan göra. Och så samtidigt håller Jesus tillbaka ryktet om sig själv. Han tar liksom inte steget fullt ut. Han förbjuder människor att sprida ryktet om vad som händer. När han kommer till Jerusalem så drar han sig undan och konfronterar inte det korrupta ledarskapet. Så de lever i den här lite ovissheten. Han har en sån styrka, men han tar ju inte steget fullt ut. Men så vänder det. Om vi följer Matteus evangeliet så i kapitel 20 får vi följande bild. Jesus är på väg mot Jerusalem. När han kommer till Jeriko så sitter det två blinda och ropar: Herre, Davids son, förbarma dig över oss. Vi som har läst evangeliet vet redan att Jesus är Davids son. Men än så länge har Jesus inte gått in i den rollen. Han har inte framträtt fullt ut som Davids son, som kungen. Men nu bejakar plötsligt Jesus deras identifikation. Han stannar dem. Han stannar och frågar: vad vill ni att jag ska göra för er? Han bejakar att han är Davids son. Och när de ser närma sig Jerusalem så har Jesus själv arrangerat så det strömmar ut människor ur Jerusalem vid Betfage. Och så tågar de in tillsammans med Jesus. Han rider på en åsna. Och det är klart, det är inte riktigt lika mäktigt som man har ridit på en häst, men okej då. Och det liksom jublet bara bryter loss hos människorna. Man skär av palmgrenar, man lägger ut kläder, man sjunger: Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Och man ser profetierna, nu kommer de att gå i uppfyllelse. Nu rider han in i Jerusalem. Nu kommer han att rida mot Pontius Pilatus residens. Och vi vet att han har makten att störta också den romerska ockupationsmakten. Han utmanar ledarskapet i Jerusalem tuffare än han har gjort någon gång tidigare. Han rensar templet. Kan ni förstå hur förväntningarna har stigit hos lärjungarna? Det är nu det messianska riket ska bryta igenom i den meningen att Jesus ska befria Israel som nation. Och vad händer? Torsdag kväll tas han till fånga i en trädgård och han gör inte motstånd. Han står tyst vid förhören och använder inte sin makt. Han förnedras, torteras, gisslas, slås sönder, förödmjukas, korsfästs och dör, avrättad av de ogudaktiga hedningarna på ett skamfyllt kors. Han som de trodde var Davids son ser ut att vara förbannad av Gud. Jag tror det är detta som gör att Thomas inte kan tro. Det blev en sån bottenlös besvikelse. Han kan inte ta emot sina vänners glädje när de berättar om uppståndelse. Hans besvikelse som grundar sig på felaktiga föreställningar om Messias. Alltså att Messias direkt ska komma som en segerrik kung och inte som en lidande tjänare. Den felaktiga föreställningen gör att han blir så besviken. Jag möter ganska ofta människor som är besvikna på Gud. De har haft en viss förväntan på vad Gud måste göra. Hur Gud måste svara på deras bön. Hur Gud måste visa sig. Vad Gud... Och så har man en viss förväntan, en viss föreställning. Och så tycker man inte Gud lever upp till det. Och så blir man besviken. Och så avvisar man Gud. Och så vågar man inte tro. Så var det för Thomas. Det hjälpte inte hur övertygande hans vänner var. Hur många gånger de berättade om vad de hade varit med om. Thomas kunde inte tro. Han var en besviken skeptiker. Om jag inte får se, om jag inte får röra vid honom själv, så tror jag det aldrig. För det andra, varför fick Thomas en VIP-behandling? Very important person. Varför fick Thomas en VIP-behandling av Jesus? Det är den andra punkten. En vecka senare möter Jesus Thomas. Thomas får alla bevis som han har frågat efter. Det är helt fantastiskt. Han får se honom. Han kan röra vid honom. Han får tala med honom. Varför ger Jesus Thomas en sån VIP-behandling? Vi får väl ganska ofta höra människor säga så här: om Jesus bara visade sig för mig, då skulle jag tro. Jag tror de flesta av oss som är kristna någon gång själva har tänkt så här: tänk om jag fick se Jesus på det sättet, så mycket enklare det vore att tro. Varför får Thomas denna underbara erfarenhet när vi andra rakt igenom världshistorien, åtminstone hittills, undanhålls denna erfarenhet av att få se och röra vid Jesus? Texten indikerar ett viktigt svar. Thomas har redan nämnts 2 gånger tidigare i Johannes evangeliet. Han är redan introducerad. Vi har redan fått hans smeknamn, att han heter Tvillingen, eller kallas för Tvillingen. Men nu läggs det till en sak. Han var, börjar texten, en av de 12. Det är ju helt onödigt att berätta, det vet vi ju redan, vi som läser evangeliet, att han var en av de 12. Det är uppenbarligen en poäng som författaren vill understryka. Thomas, en av de 12, fick en speciell behandling av Jesus. Det här var nämligen Guds strategi. Att Jesus visade sig för och gav en VIP-behandling åt en utvald grupp människor, inte åt alla. Individer som Maria från Magdala, stora grupper som de 500 som Paulus nämner i 1 Korintierbrevet, men allra främst apostlarna, en mindre grupp personer som är huvudvittnen till vad Gud har gjort och som går i god för händelseförloppet. Om man läser apostlärningarna så kan man se att det här återkommer gång på gång. Apostlärningarna börjar i kapitel 1 med att det sägs: Jesus framträdde för apostlarna efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike och under en måltid tillsammans med dem. Så här är en grupp som under 40 dagar många gånger fick se Jesus och tala med honom och äta tillsammans med honom. Kapitel 5 så står det att Gud har uppväckt Jesus med sin högra hand. Om allt detta kan vi vittna, säger Petrus som företräder apostlarna. Eller i kapitel 10, då håller Petrus tal igen. Gud uppväckte Jesus på 3:e dagen och lät honom visa sig. Inte för hela folket, utan för vittnen som Gud i förväg hade utvalt. Nämligen för oss som åt och drack med honom efter hans uppståndelse från de döda. Så Gud gav en utvald grupp människor 40 dagar av närkontakt av 3:e graden med den uppståndne. Då de fick tala med honom, röra vid honom, äta med honom, samtala med honom. Så att de kunde bli absolut förvissade om att han levde. Om att Gud hade uppväckt honom. Om att han nu var förvandlad och förhärligad. Jag tror en del av oss har tänkt utifrån hur Jesus mötte Paulus på vägen till Damaskus. Och vi tar det kanske som en sinnebild av vad lärjungarnas möte med Jesus var. Jag tror att det är ett misstag. Paulus möter ju Jesus efter himmelsfärden. Efter det att Jesus är upptagen till himmelen. Och inte längre är kroppsligen fysiskt närvarande på jorden. Paulus säger själv i Apostlagärningarna 26 att han fick en syn från himlen. Det var en syn med fysiska manifestationer. Det hördes ett ljud. Man såg ett ljus. De föll till marken. Jesus talade på hebreiska till Paulus. Men det var trots allt inte riktigt samma sorts erfarenhet som apostlarna hade under de första 40 dagarna. Jag säger inte det här för att minimera det som Paulus var med om, inte alls. Han finns med i listan över de som är vittnen till uppståndelsen. Han säger själv, är inte jag en apostel? Har inte jag sett vår Herre Jesus? Men det finns fortfarande en viktig skillnad. Under de 40 dagarna mellan påsk och himmelsfärd var Jesus uppstånden och kroppsligen närvarande. Han var förvandlad och förhärligad. Han kunde komma och gå i stängda rum och plötsligt försvinna. Men han var ändå fysiskt kroppsligen här. Det var inte syner som apostlarna hade. De tog på honom. De åt med honom. De elva apostlarna fick på detta område något långt utöver det som Paulus fick. Och som också kunde berika Paulus tro. Jag vet inte om ni kommer ihåg hur Lukas berättar i Lukas 24, en nästan dråplig beskrivning av när Jesus kommer till lärjungarna. Medan de ännu talade stod Jesus plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem. Frid över er. De blev rädda och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Då sa han, varför blir ni skrämda? Varför fylls ni av tvivel? Se på mina händer, se på mina fötter. Det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig. En ande har ju inte kött och ben. Och det kan ni se att jag har. Och han visade dem sina händer och sina fötter. Märker ni det fysiska? Hur han visar sin kropp. Han säger, känn på mig, ta på mig, se. Så fortsätter texten. Då det av idel glädje ännu inte kunde tro, frågade han dem, finns det något att äta här? Det räckte honom en bit stekt fisk och de såg hur han tog den och hur han åt. Kan ni tänka sig att de kan inte ta in det, de vågar inte tro det. De ser honom, de kan ta på honom, men de är fortfarande, liksom förtrollningen bryts inte. Och man kan nästan ana en sorts leende i Jesu ansikte, tycker jag, när han står där och, ja, men ser ni inte det jag? Ja, men känn på mig. Och de står bara som förstenade och tittar på honom. Ja, men finns det någon mat? Ja, men ge mig någonting att äta. Och någon skickar fram en bit stekt fisk och Jesus tar den i handen och äter fisken i deras åsyn. Och så bryts förtrollningen. Och de kan ta in, det är verkligen Jesus. Så min poäng här är, apostlarna fick en VIP-behandling. De kunde i grunden undersöka och övertyga sig om hur det låg till. De visste efter de här 40 dagarna att Jesus var uppstånden. De visste det så säkert som en människa överhuvudtaget kan veta någonting. Det är därför som ingen tar tillbaka vittnesmålet. Det är därför samtliga är beredda att ge sitt liv. Därför att de vet. De har inte bara sett en syn i 10 sekunder. Nu kan man ju tänka så här. Det här är en lustig strategi. Det här känns som fel strategi som Gud använder. Alltså att han gör det säkert för en grupp. Och sen ska de vittna för alla oss andra. Och så ska vi tro på deras vittnesmål. Och jag möter det här emellanåt från studenter och säger, jag begriper mig inte på Guds strategi. Varför gör han så här med en VIP-grupp som får det absoluta liksom, och sen ska vi tro på deras vittnesmål? Det är fel strategi. Då kan man säga, det är lite tokigt att ifrågasätta Guds strategi. Jag menar, är han Gud så vet han vad han gör. Det är lite som om jag skulle ringa Zlatan och säga, du Zlatan, kan du inte komma hem till mig så ska jag lära dig några finter. Det är liksom, Så jag är väl medveten om att det är lite tokigt att ifrågasätta Guds strategi. Men vi kan ibland behöva ha lite hjälp för att förstå Guds strategi. Så, varför överhuvudtaget använda vittnen på det här sättet? Varför ska vi tro på att någon berättar om det? Får vi fundera här. Vilken roll har vittnesbörd för mänsklig kunskap? Alltså vi har ju kunskap genom att vi har ett förnuft så vi kan räkna ut saker, logiska resonemang. Vi har sinnen så vi själva kan se, så man kan känna och ta och se på och lukta och så, vi gör själva erfarenheter. Men huvuddelen av vår kunskap, om du börjar analysera det, kommer från vittnesmål, att någon berättar för dig. Det är helt avgörande för all mänsklig kunskap. Jag utgår från att du vet när du fyller år, eller hur? Och om jag frågar dig så säger du bara direkt så här: det är min födelsedag. Hur vet du det? Tja, det är någon som har berättat det för dig, eller hur? Och du har tydligen inte funnit någon anledning att betvivla det och säga, ah, det är så jobbigt, jag vet faktiskt inte med visshet när jag fyller år. För det är bara någon som har berättat det för mig, min mamma. Nej, det finns väl ingen anledning att betvivla det. Analysera din kunskap. Så ska du säga att det mesta du tror dig veta bygger på vittnesmål. Det är en alldeles naturlig och självklar och alldeles tillräckligt bra grund att veta någonting. Att en person man har förtroende för talar om det. Som till exempel din mamma talar om för dig vad som är din födelsedag. Okej då. Det kanske funkar att man kan få kunskap genom vittnen. Men varför så pass få? Borde vi inte ha, det här är ju så en viktig sak, om det nu är den fasta punkten. Varför inte många, många fler vittnen? Det är faktiskt väldigt många vittnen. Du har apostlarna. Men Paulus talar om att det fanns över 500. Det är mer än tillräckligt. Det blir inget starkare case för uppståndelsen om vi får ett vittne till. Vi har för länge sedan passerat gränsen där man måste säga tillräckligt. Vi behöver inte fler. Hur är din domstol? Om du har 2 eller 3 vittnen, ja, det är ju fullt tillräckligt. Du behöver inte fler. Om du har 10-12 vittnen, det är ju enormt mycket. Om du har 500 vittnen, ditt case blir inte bättre för att nej, men nu har jag 520. Jaha, nej, men det avgör ju allting. Saken är avgjord långt tidigare, eller hur? Vi har mycket mer vittnen än vad vi behöver för att vi ska ha anledning att tro. En tredje invändning är att man ställer frågan, ja men de här vittnena, det är ju Jesu vänner, det är ju hans lärjungar. Han borde väl visa sig för skeptiker, för kritiker. Ja, tänk efter nu. Han visade sig bara för skeptiker. Det var inte en enda person som förväntade sig att han skulle uppstå. Kvinnorna som kommer till graven med välluktande örter för att fullfölja hans begravning. Inte för att möta honom uppstånden. De tror inte ett ögonblick på någon uppståndelse. De kommer för att begrava honom. Maria från Magdala, när Jesus kommer till henne, tror hon att det är trädgårdsmästaren. Och räknar inte med att det är Jesus. De som vandrar ner till Emmaus känner inte igen honom. Apostlarna, när de får höra från kvinnorna graven är tom, han har uppstått, så står det, de trodde inte på dem, de tyckte bara det var prat. När Jesus själv kommer till lärjungarna som vi läste, så är de rädda och i sin förskräckelse tror de att det är en ande och inte att det är Jesus. Han möter inte en enda person som inte är skeptisk. Det är bara sådana han visar sig för. Och så blir de övertygade. Han visade sig också för kritiker. Han visar sig för sin egen bror, sin halvbror Jakob, som inte trodde på honom under hans offentliga verksamhet. Men som Paulus berättar att Jesus mötte Jakob, och sen blev Jakob en av stöttepelarna i församlingen i Jerusalem. Och han mötte Paulus. Mer kritisk än Paulus kan man inte bli. Han som förföljde församlingen och gjorde allt för att stoppa den. Jesus har visat sig för tillräckligt många. Han skulle inte vinna någonting på att visa sig för fler. Det finns tillräckligt. När människor inte vill tro på uppståndelsen, så är oftast skälet inte att man saknar belägg eller bevis eller anledningar. Problemet är inte att vi själva inte har sett eller att våra händer inte har rört vid Jesus. Oftast så ligger det i vårt hjärta att vi inte vill. För det tredje, varför tillrättavisades Thomas? varför tillrättavisade Jesus Thomas? När Jesus nu möter honom så finns det både en bejakelse från Jesus sida och någon sorts kritik mot Thomas. Han ger Thomas det som Thomas har frågat efter, men samtidigt kritiserar han på något sätt Thomas för att ha frågat efter det. Hur ska vi förstå det? Det är någon sorts ambivalens här. Jag tror vi ska tänka så här. På ett plan har Thomas tänkt alldeles rätt. Jesus gillar ärlighet. Och Thomas var ärlig. Han gav inte vika för grupptrycket. Han spelade inte troende fast han egentligen tvivlade. Att fejka tro är inget som hedrar Gud. Att vara naiv och godtrogen är heller inget självändamål. Kristen tro öppnar sig för att undersöka, att ställa frågor, inbjuder oss att tänka och argumentera. Och Jesus har inga problem med att Thomas vill ha reda på hur det är. Och jag tror att det här är viktigt för oss i församlingen. Att vi måste skapa kristna miljöer som är öppna, som är undersökande, som är tillåtande. Som inte stänger för skeptikern eller agnostikern eller tvivlaren eller grubblaren. Vi måste skapa miljöer som tillåter en Thomas att jobba med sitt tvivel och sin besvikelse och sina frågor. Och jag tror att Thomas tänkte rätt, att han tog sitt tvivel på allvar. Och att han ställde sina frågor, att han inte bara köpte det blint. Men jag tror också att Thomas tänkte fel. På åtminstone två sätt. Det finns två problem i Thomas attityd. Det första misstaget som Thomas gör, det är att han tänker, den som får se kommer att börja tro. Alltså, om jag får se Jesus kommer jag att börja tro på honom. Det här är ett misstag. Thomas borde veta bättre. Han har ju följt Jesus. Och vi kan läsa Johannes 12, så står det så här. Trots att Jesus hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Det är inte så enkelt att alla som ser ett under kommer till personlig tro. Och det borde Thomas ha vetat. Det är inte ett absolut automatiskt samband att se och tro. Tänk på situationen med Lazarus. Jesus uppväcker Lazarus och det står att många som såg vad Jesus gjorde kom till tro. Men det står om en annan grupp som också såg vad Jesus hade gjort. Från den dagen var de fast beslutna att döda Jesus. De hade sett undret. Men de ville inte tro. De ville röja Jesus ur vägen och de ville röja Lazarus ur vägen. Alltså, kristen tro bygger på mer än fakta. Inte mindre, det bygger på fakta. Men det räcker inte för att automatiskt skapa tro. Vi vet hur det är när det gäller kärlek mellan man och kvinna, för att ta ett exempel. En man kan möta en kvinna som är klok och vacker, rolig, som kommer från fin familj och som har ett stort arv som väntar, som är i fertil ålder. Allt verkar perfekt. Och det är väldigt viktigt att hon finns på riktigt och att det här är faktiskt. Men det krävs mer än fakta och information om den här kvinnan för att en man ska vilja gifta sig med henne, eller hur? Man måste ta ställning till henne som person. Och så är det med Jesus. Man måste ta ställning till honom som person. Så det första misstaget är att Thomas verkar tänka, bara jag får se så kommer jag att tro. Men det finns fler dimensioner. Det andra misstaget, det är att Thomas kräver en viss sorts bevis. Han har gjort upp en egen kravspecifikation. Jag vill se spikhålen i händerna. Jag vill sticka fingret i spikhålen, sticka handen i hans sida. Så han sätter upp en lista. Det här måste uppfyllas innan jag börjar tro. Ja, här måste vi ju kritisera Thomas. Hur smart är det att bestämma hur Jesus måste övertyga dig? Är det inte i verkligheten så här tvärtom? Att man måste lämna det upp till Jesus hur han vill visa sig för dig. Inte kan jag ställa den sortens krav på honom. För jag tar igen ett exempel från kärlekens område. Alltså om du hör en kvinna som säger: bara om jag får en diamantring som är värd 1 miljon kronor kan jag veta att han älskar mig. Vad säger vi då? Nej, så kan man inte resonera. Älskaren måste själv få bestämma hur han vill uttrycka sin kärlek, eller hur? Man kan inte sätta upp den sortens kravspecifikation. Vad är det Jesus säger till Thomas när han kommer? Han säger: salig den som inte sett men ändå tror. Så Jesus avvisar inte Thomas men väl hans kravspecifikation. Vad innebär det här? Är det negativt att se? Nej, absolut inte. Hela tron på uppståndelsen bygger på att människor såg. Bara i det här kapitlet i Johannes 20 så står det att om Johannes att han såg och trodde, om Maria från Magdala att hon hade sett Herren, om lärjungarna den första söndagen de blev glada när de såg Herren. Så hela vår tro på uppståndelsen bygger på att människor har sett och rört vid Jesus. Så problemet är inte att eller det är inte negativt att se förstås. Vad är det Jesus är ute efter? Vill han tala om blind tro utan några belägg? Det har ofta utlagts på det sättet att det är bättre att tro utan att ha några argument för det. Det är bättre att tro utan att ha för se. Som det är någon sorts finare tro när det är en blind tro. Det finns en ganska lång förkunnelsetradition som har utlagt det på det sättet. Ju mer blind tron är, ju högre kvalitet har tron. Jag tror inte det är det Jesus är ute efter. Han talar om att tro utan att se, inte om tro som inte har några skäl för sig. Det handlar om tro utan att se, men tro på grundval av andra skäl än att man själv har sett och rört vid honom. Så som alla kristna genom historien efter de här 40 dagarna har trott på Jesu uppståndelse utan att ha sett honom, utan att ha rört vid honom, utan att fysiskt ha ätit tillsammans med honom. Som jag tänker om den här texten så visar Jesu möte med Thomas en viss dubbeltydighet. Det var absolut nödvändigt för Thomas som apostel att få den här VIP-behandlingen. Han tillhörde nyckelgruppen som behövde se och röra vid Jesus. Men det var redan nu efter en vecka onödigt för Thomas som lärjunge. Han hade redan tillräckligt med skäl att tro på Jesu uppståndelse utifrån sina vänners vittnesbörd om det. Han kunde ju tala med de andra 10 apostlarna. Han kunde tala med kvinnorna. Det fanns många som han hade anledning att lita på som nu vittnade om att Jesus var levande. Han kunde ta in förstås allt det han hade varit med om under de 3 åren med Jesus och se att bitarna faller på plats nu när Gud har uppväckt Jesus. Han kunde se hur det här stämmer med Gamla testamentets profetier. Det finns en övertygande sammantagen bild som ger anledning att tro på uppståndelsen också om man själv inte har sett honom eller fysiskt rört vid honom. Kristen tro är inte en blind tro. Det är inte en tro trots allt. Det är en tro på grund av allt det vi kan veta utifrån VIP-gruppens vittnesbörd. Det är en tro på grund av det vi kan veta om vad Gud har gjort. Jag tar ibland en bild för att försöka förklara det här. Om det efter gudstjänsten jag får ett telefonsamtal och det är min fru Ingrid som ringer och hon säger: jag har inte tid att förklara det här, men Stefan, du måste åka till Arlanda och ta första flyg till Frankfurt. Va? Du måste bara lita på mig nu. Du måste ta ett flyg till Frankfurt. Och så lägger hon på. Vad gör jag då? Vi har inga kontakter i Frankfurt. Finns ingen som helst anledning som jag känner till att jag ska åka till Frankfurt. Vi har absolut inte en personlig ekonomi som gör att vi kan skämta med varandra på den här nivån. Så det är klart att det verkar helt irrationellt att jag skulle åka till Frankfurt. Men om jag hör på Ingrids röst att det är allvar, så kommer jag åka till Arlanda och sätta mig på ett plan till Frankfurt. Varför? Jag har ingen aning om vad jag ska göra i Frankfurt. Men jag har varit gift med Ingrid i 30 år. Och utifrån den erfarenheten jag har av vem Ingrid är och av vårt liv tillsammans, så är det ju inte irrationellt av mig att jag åker till Frankfurt trots att jag inte vet på just den punkten varför jag gör det. Jag vet varför jag litar på Ingrid. Så är det i kristen tro. Det finns förstås många punkter där vi inte kan säga att vi vet just det här. Men vi vet varför vi litar på honom som säger det. Därför att han har visat sig vara trofast och trovärdig. Det har funnits områden där vi har kunnat undersöka och se att det stämmer. Och då har vi också anledning att lita på honom när han väljer att inte i detalj förklara en viss sak. Till sist. Hur kan du och jag få tro som Thomas? Vi brukar kalla Thomas för Thomas tvivlaren. Och det är en väldigt felaktig beskrivning. Det är sant att han tvivlade under en vecka på Jesu uppståndelse. Men tvivlet var inte det som karaktäriserade Thomas liv. Tvärtom, Thomas är en troshjälte. Han borde kallas för Thomas troshjälten, inte Thomas tvivlaren. Varför? Därför att han var kallad att vara en av Jesu närmsta medarbetare, en av de 12. Han har den kanske starkaste bekännelsen till Jesus i hela Nya testamentet. När han möter Jesus så faller han ner på knä och säger: min Herre och min Gud. I Johannes 21 ser vi hur han väntar med de andra apostlarna vid Genesarets sjö och möter Jesus också där. Han nämns i Apostlagärningarna 1 när de i bön väntar på andens utgjutande. Och vi vet att Thomas var en av dem som sen under decennier efteråt förde evangeliet längre bort än kanske någon av de andra apostlarna. Han tog evangeliet om Jesus till Indien och blev Indiens apostel. Det är en skam att vi kallar honom utifrån en veckas tvivel för Thomas tvivlaren, när det som kännetecknade hans liv var att han i tro följde den uppståndne och tog evangeliet till Indien. Hur kan du och jag få en tro som Thomas? Hur kan du och jag övervinna tvivlet när det gräver sig in i vårt liv som det gjorde under den där veckan för Thomas? För det första, lyssna med öppet sinne till apostlarnas vittnesmål. Lägg dina fördomar åt sidan. Det var ju Thomas problem. Han lyssnade med ett stängt sinne till vad hans vänner sa. Så det första vi måste säga, lyssna med ett öppet sinne till apostlarnas undervisning. Alltså läs Nya testamentet. Hur får du tro som Thomas? Lyssna till apostlarna. Det gör vi idag genom att läsa Nya testamentet. Läs det öppet. Lägg dina fördomar åt sidan. Öppna för möjligheten att det är din besvikelse det är fel på och inte Jesus. Att det är dina föreställningar som är felaktiga, inte apostlarnas budskap. För det andra, se hur tålmodigt Jesus har varit med dig. Har ni noterat det som måste ha varit en helt chock för Thomas? När han möter Jesus så citerar Jesus Thomas från det samtal Thomas har haft med de andra lärjungarna. Thomas inser att Jesus har varit närvarande hos honom under hans tvivel, under veckan när han avvisade Jesus. I samtalet med de andra när han säger, om jag inte får se såren, om jag inte får sticka handen i hans sida. Och när han möter Jesus så citerar Jesus honom och säger, se här är min hand. Thomas, här är min sida. Och Thomas förstår att Jesus har varit vid hans sida hela tiden. Också när han tvivlade. För det tredje, ge upp dina hemmagjorda villkor på hur Jesus måste agera. Notera en annan intressant sak. Thomas hade sin kravspecifikation. Jag måste få röra vid det, jag måste få sticka handen i sidan. Vad händer när Jesus kommer till honom? Han rör inte vid honom. Därför att de där kraven är helt meningslösa när man ser hur Jesus väljer att visa sig. Lägg ner dina egna krav på vad Jesus måste göra. Och öppna dig för det som Jesus vill göra. För det som Jesus väljer att göra i ditt liv och med dig. Våra listor på vad Gud måste göra, det är sällan det som vi verkligen behöver. Thomas behövde inte det han frågade efter. När Jesus väl kommer till honom så faller allt det där. För det fjärde, ta emot Jesu fred. Visst är det fantastiskt att läsa texterna om Jesu uppståndelse. När han kommer till lärjungarna, tänk vad han kunde ha sagt. Tänk vad många olika saker Jesus hade kunnat ta upp. Varför flydde ni i trädgården? Varför somnade ni när jag mer än någon gång tidigare behövde ert stöd? Petrus, hur kunde du säga att vi aldrig hade träffats? Hur kunde du skära av förbindelsen? Varför gick ni för att begrava mig när jag hade sagt att jag skulle uppstå? Jesus hade kunnat komma med kritik efter kritik efter kritik. Och det hade varit helt berättigat, eller hur? Och läs texterna. Vad är det han säger varje gång? Fred vare med er. Fred vare med er. Min fred ger jag er. Därför att mellan alla deras svek och uppståndelsen så står Jesu kors. Där han har burit bort deras svek och deras synd. Och deras skuld. Och nu kommer han och säger, fred vare med er. Här är den fasta punkten. Jesus har uppstått ifrån de döda. Gud har uppväckt honom och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset. Det är den yttersta punkten. Det är den eviga punkten. Det är den oföränderliga punkten att Jesus lever. Jesus lever. Det finns evigt liv tillgängligt för var och en. Det förändrar allt. Så, if you're going through hell, keep going. Herre Jesus, jag tackar dig för att du är levande, att du är uppstånden, att du är upphöjd till att vara Herre över hela mänskligheten. Tack för att du kom till Thomas och tog bort hans besvikelse, hans skepsis, hans tvivel, hans sorg. Och gav honom din fred. Tack för att du kommer till oss. För att lyfta oss ur det som vi sitter fast i. Och ge oss din fred. Herre, vi vill göra som Thomas och få bekänna dig. Och säga, du är min Herre. Och du är min Gud. Amen.